Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Är det nu jag åker på en av alla de här förkylningarna som håller på? Alltså, jag vet inte, har du läst nu att det är så många sjukdomar som händer? Nu när du öppnar upp.
Jag läste, DNs första sida var ju att alla börjar vabba.
Ja, för du förstår vabbandet som kommer
att
infinna sig i den här vintern. Ja. Och förkylningar som vi kommer få. Nu undrar jag om jag har fått min första, eller om det här är allergi från...
Pumpafestivalen.
Pumpafestivalen igår, exakt. Ja, men vi var ju där på Underwood Family Farm som ligger 45 minuter härifrån ungefär.
Alltså det var så mysigt. Jag måste säga det, det var så härligt att kunna åka en söndag till, bara rakt ut in the country och komma till någon slags festival som bara var helt överdriven höstig.
Ja, men det är ju så otroligt amerikanskt. Det är liksom... brukar ju vara countryband som sjunger. Nu var det faktiskt inte det igår, jag vet inte varför. Nej, men det var allt möjligt. Det var ju slingshots, alltså någon sorts slangbälla där man kan skjuta tomater. Det var
Vaska stenar.
Ja, det var,
och små, gräva i pumpor.
Och djur och hönor. Och sen så är det också att man då får plocka grönsaker. Det var ju det vi gjorde. Det var ju riktigt shitshow igår, helt ärligt.
Ja, men vet du varför? För så här är det ju att alla på Instagram vill ju ha sin höstbild med pumporna här. Mm. Och dagen innan hade ju Kardashian varit där. Mm. Såg du inte det? I The Daily. Så att jag såg att de hade varit där och tagit någon stor pumpa, då hade ju, alltså, det blev ju folkstorm dagen efter.
Då ska alla dit, tror jag. Men det är också så här, för förra året var det ju stängt, så nu i år är ju första året då man kan åka dit, så då ska alla ta igen sig, och det var ju som att covid inte fanns där. Fast det är ju precis där det finns, det är ju där folk är ovaccinerade och det är liksom riktigt så här.
Gud ja.
Ja, gud, det är det jag åkt på nu. Det är det som är.
Ja, det är det du får. Men nu måste jag säga någonting. Det var så mysigt, för att igår, precis innan vi skulle åka, hade jag ett litet bråk med min dotter. För att hon hade tjatat på mig. Hon är ju 10. Hon hade tjatat på mig och Sigge att hon skulle vilja testa någon grej de gör på TikTok med eyeliner. Och jag var så här, men nej, men Belle, du är för liten. Men det är klart du kan få liksom leka med det. Men jag har faktiskt ingen eyeliner just nu. Så att då hade Sigge och Belle varit på CVS. Sen hade han då köpt någon slags eyeliner till henne.
Jaha, och nej.
Ja, och du vet ju, killar vet ju inte. Så här, du kan inte ha vattenfast.
Ja, det är exakt vad jag tänkte säga. Åh, var den vattenfast?
Ja, den var så vattenfast. Såg inte du detta, Jenny?
Jo, jag såg faktiskt lite. Nu förstår jag.
Ja. Förstår du? Alltså hon hade då på kvällen innan, alltså hon hade lyckats alltså göra en otrolig eyeliner, och vi fick inte bort den, vi gnuggade hela kvällen. Alltså hon hade verkligen, du vet, full cat eye, vad heter det?
Ja. Ja. För det såg lite ut igår som att, ja, men den här, alltså dagen efter festen.
Dagen efter, just det. Bella hade varit uppe sent dagen efter festen. Ja, men det var det jag menade. Så att vi hade tjafsat, och till slut var jag så här, men gud, jag får inte bort det. Så jag tog olivolja och stod och gnuggade för att få bort eyelinern med någon liten tops i hennes ögon. Och samtidigt såg jag att hon själv tyckte det var, såg lite coolt ut.
Ja, hon var lite
så att
nöjd.
Hon var lite nöjd. Och i alla fall så sa jag så här, men Belle, du vet ju, det blir ingen smink, du är 10, det blir om några år. Och sen, hon bara, jag vet så här, och så var hon lite besviken. Och sen kom vi fram då till pumpfestivalen, Ilsa hoppade ur bilen, och det första Ilsa gör, vet du vad det är?
Nej, vadå? Säger att hon också vill.
Nej, hon tar upp det största, typ så här, chockrosa läppglanset ur sin ficka och bara kladdar på sig själv, och Belle bara tittar på mig, mamma, alltså typ.
Åh nej, du vet att det där var mitt läppglans. Det är min lip oil. Hon snor ju dem hela tiden och ska sätta upp läpparna. Men det tycker jag är okej.
Självsäkert. Ja, men det är klart det är okej, men det var bara så kul att jag bara, man hör inte sminken här, håller man gör inte det här. Klipp till det första vi ser att Ilse tar upp ett stort, härligt, maffigt.
Nej, men det här är ju bråk, eller bråk, det här är ju diskussioner vi gör hela tiden. För Ilse ja. Vill ju också hålla på och sminka sig hemma, och då säger jag att hon måste ta av det. Och sen så går hon, eller innan vi lämnar huset måste hon tvätta av sig. Men så ibland innan folk kommer så ska hon ju leka med sminket lite lägligt då. Så att när folk kommer då så kommer hon ner med smink på sig. Då är man så här,
Nej, och då vill man ju inte shama dem, för det var det också jag kände. Men du vet, det är ju det jag tycker så. För jag såg ju ändå så här att Bella någonstans kände sig stor i det där. Och då känns det så här, tvätta av sminket, nu ska vi gå ut. Alltså man vill inte...
Ja, men man vill ju inte... Nej, men det är klart att de inte kan gå ut med smink på sig. Nej, men däremot så brukar Ilse ta just så här lite läppglans och sådär. Och det, om det inte är någon vidare färg på det så brukar det inte vara...
Det var färg, Jenny. Såg inte du där?
Alltså, nej, men det är ju det. Nej, men jag vet ju vilken det är. Det är ingen färg på den. Det är min Dior lip oil.
Okej. I Bells ögon var det i alla fall det. Nej, så hon var avundsjuk att Ilse får ju ha smink.
Oj, då kände Ilse sig stor. Det,
ja, hon var så stor. Ja, men det var kul. Fram till de tappade sig. För så här var det ju, att det var ju självplock där. Och det är så roligt med barn när man liksom får plocka obegränsat.
Ja, alltså det, men det är ju det som är det mysigaste. Liksom... För då är det, det var ju som sagt en shitshow bland alla de här liksom, olika... saker man kunde göra, man kunde skjuta majskolvar och allt vad det var. Det var liksom folk överallt. Men sen om man går ut på fälten och då kan man då få plocka majskolvar, olika alla grönsaker, frukt som är in season då. Och just nu och var det, och solrosor, ja, det var ju så vackert. Alltså jag skrattar för att när jag kollade igenom min telefon idag, då var det ändå så här, ja men hur många bilder på solrosorna kan jag ha tagit egentligen? Förstår du också hur många som går runt och tar de här bilderna? Det här är ju liksom årets Instagramfest. Nej, gud,
man kan ju inte egentligen lägga ut en bild på en pumpa. Det är ju egentligen pinsamt. Men de är ju vackra, men jag vet inte vad man ska ha dem till. För det är ju inte så att jag gör en pumpkin pie.
Jaha, nej, jag har jättemycket pumpor hemma.
Ja, men tillagar du någonting på pumpan? Det skulle aldrig falla mig in.
Jo, det gör jag också.
Ja, okej. Okay. För mig var det där bara prydnad. Ja. Men det var ju ändå roligt att sen då... det blev ju mer och mer. Sen tappade ju de det allihopa, Bell och Tage. Och, de hade ju så mycket saker så vi kunde ju liksom inte bära ut det där. Så det slutade ju med att vi typ... För man skulle ju betala styckpris när man gick ut. Att vi fick gömma allt i hela eran vagn.
Ja, vad vi gjorde var ju att vi fyllde ju hela barnvagnen. Jag hade ju Maj i den här... själva liksom spänt på henne på magen. Och så hade vi vagnen, den var så tung. Den liksom slirade sig fram i sanden.
Tur att Trost tyckte det var kul att köra den. Ja. Det var träningspass.
Ja, det var det.
Men jag gick, jag kunde ju inte riktigt släppna av, för det var ju så mycket sol. Och du hade ju någon otroligt snygg hatt, by the way. Jag vet inte ens om jag sa det igår.
Jaha, det tror jag.
Ja, men kul. Alltså, för att jag känner mig liksom som en cowboy när jag är.
Men du trodde ju att jag hade klätt ut mig för att gå runt där, eller hur?
Ja.
Den hade en funktion. Jag gjorde ju IPL för tusan. Det.
Ja, och för vem gjorde IPL efter dig för tusan?
Ja.
Ja, så att jag hade ju ångest igår, för jag bara kände att, du vet, till sist hon sa till mig, ingen sol i helgen. Och jag bara, absolut inte, jag är aldrig ute i solen. Klipp till 3 timmar på fältet, har plockat allt man kan i självplocken. Jag var ju så röd igår när jag kom hem.
Oh.
Så nu har jag jätteångest. Förstört min hy.
Ja, hur som helst, det var en väldigt kul dag. Vi kom hem med så mycket olika squash, pumpor och rödbetor och morötter och stora solrosor som är helt fantastiskt vackra. Verkligen, jag älskar solrosor. Så det var väl en lyckad dag.
Ja, det var en lyckad dag. Men sen så la jag ut någonting på Insta igår, och så vaknade jag upp i morse och så hade du bara, gud vilka fula bilder, menar du det?
Nej, men alltså,
för jag tyckte du var asfin.
Men Malin, det här är så roligt, för du är ju väldigt också, alltså precis som alla är, väldigt specifik med vad du gillar för bilder och inte gillar bilder. Du dissar ju väldigt mycket bilder. Men bilderna som du har lagt ut på mig i den här posten är kanske de sämsta bilderna som någonsin publicerats. Det är helt okej. Okay. Det får vara så. Det är absolut. Men jag gör ju så konstiga miner med munnen på varenda bild.
Det här, då förstår jag hur du känner. För att jag tycker du är skitfin på de här bilderna. Jag vet ju när du skickar bilder till mig, jag bara, what? Det där, alltså jag tror inte man ser sig själv utifrån, för du var så fin på dem.
Nej, alltså du vet, nej men alltså jag, det här nu alltså rent objektivt, det här kan ju folk då gå in och rösta på. Lägg in er röst, för till och med min man kommer på bara de här bilderna.
Lägg av. Okej, men då är det för att du är så otroligt... Alltså, ja. Jag vet ju själv att du brukar skoja om mig att jag är hård med mina bilder. Mm. För att jag har ju ett otroligt problem att jag kan ju inte le på bild. Och det är inte för att jag är en stift
person. Jag vet inte varför.
Nej, och det är inte heller faktiskt att jag är så jäkla liksom rädd för kameran.
Och du vill ju alltid ha på dig solglasögon.
Och jag har alltid solglasögon, för det har jag, för att jag så. Men jag förstår inte varför jag inte kan le på bild, Jenny. Det är på riktigt. Och det är inte att jag tar, det säger jag verkligen, det går inte. Det blåser sig för mig.
Nej, men...
Så det, jag tror folk tror att jag är typ så här sur person. Ja. Alltså jag är typ så här, att jag egentligen så här ledsen. Du vet ju. Ja. För det finns ju ingen som håller på och pratar eller gör mer grimaser än jag, tycker jag själv. Alltså IRL.
Ja, nej. Nej.
Så fort kommer en kamera upp, stiff.
Ja.
Ja, det var därför jag tyckte i alla fall du var jättefint på den. Ja, in och kolla om jag är stiff på bilderna. Då får vi se.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser. Så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska Nej. Gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag Superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minne blott, men det är ju Thank inte t-shirt-läge God. Så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Men du, någonting annat jag tänkte prata om. Såg du att Bindefeld inte längre kommer ha hand om den årliga Oscarsgalan? Da, 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 da.
Oscarsgalan? Du menar Ellegalan?
Ellegalan.
Ja, jag såg det.
Men nu är det ny ledning på Elle och nu har de då låtit detta prestigefyllda uppdrag gå till en annan byrå.
Men det var väl ändå på tiden, alltså helt ärligt, det var ju ja, länge sedan bindans ja. Fäste var en grej.
Vad är det för,
känns det
ja,
inte,
framförallt,
eller?
Ja, men framförallt i 23 år av monopol. Det är ju typ den enda stora modegalan i Sverige.
Ja, ja det måste ju verkligen vara en stor grej att han också förlorar galan yeah. nu. Men samtidigt, vadå, nu är han ju liksom... Han håller på med sina... Han passar väl utmärkt att hålla på sin trädgård och baka och allt vad han
Ja, men nu måste
med.
Han baka och göra sina härliga... Han verkar ha fixat bra. Men det jag blir glad över, det var att min underbara kompis Lilja Cefas PR-byrå får... uppdraget. Mm. Vilket är kul tycker jag. Det ska bli roligt att se, för nu det var ju ingen Ellegala på grund av covid förra året.
Mm. Åh gud, det här kommer bli, det här blir Underwood ja. Family Farm.
Ja, men det kanske kommer vara Vaxpass, det får vi se. Det får vi se vad Lilly anordnar.
Ja, men ändå, sen, det blir magsjuk att... av alltihop. Alla bakterier, alla sjukdomar kommer att liksom du... samlas där. Men ja, men det blir ju spännande. Vad kul med någon nytt. Alltså det hade varit roligt att gå på nästan till och med. Nu var det väldigt länge sedan jag var på Ellegalan.
Men jag har haft jävligt kul där. Samtidigt så har jag ju de senaste 2 åren, jag vet att Alex och Sigge har väl sagt något i podden.
Nej, men vänta lite. Är det inte så att ni var portade från Ellegalan?
Jo, senaste året var ju vi portade.
Men nu jag förstår jag varför du tycker att det här är extra kul, för nu kommer du få gå, Malin.
Ja, nej, jag skojar. Men du vet ju också varför vi blev portade. Det här är ju faktiskt så sjukt. För att vi ibland, eller liksom när man går på Helgalan så är det ju en så lång, lång prisutdelning. Så då har vi, och den hålls ju alltid på Grand Hotel. Ja. Så då har vi smitit iväg några vänner och tagit en drink i baren.
Ja, ni har inte respekterat modet.
Nej, och då har de noterat det här nu. Så då fick vi en ban över oss.
Ja, av bindan då, med andra ord.
Ja, och Sigge och Alex, Amanda och några till. Ja.
Plus att de har säkert skämtat alldeles mycket om bindan. Det går inte heller.
Ja. Ja, men sen var det ju så många som började smita ut det där, så det blev ju en alternativ fest under liksom själva utdelningen, tror jag. För det var ju massa som började hänga där.
Men du vet att alltså det här är faktiskt så sjukt. Du vet att jag har en ganska speciell alltså historia med bindan.
Vadå, har ni legat? Vad är din historia?
Så när jag var, alltså på sätt och vis så har jag honom att tacka att jag kanske är det jag är idag, att jag flyttade till Stockholm en gång.
Oj.
Hur sjukt är det?
Du, ja.
Jag jobbade på Grand Hotel i Borås efter gymnasiet, eller under tiden jag gick på gymnasiet, och så jobbade jag där sen efteråt. Och då hade ju han hand om någon sorts konferensgrej där nere. Jag kommer inte ens ihåg vad det var om. Säkert textil, för det är ju Borås grej då. Under 4 dagar varje år var det, och då var han nere där och anordnade något, och jag jobbade.
Lilla Grand i Borås.
Lilla Grand i Borås, ja. Ja, då var han där och var hård och skällde och styrde och ställde. Och då jobbade jag i en av luncherna någonstans, och sen så efteråt så höll jag på att städa undan, och då var det en...
Var det som servitris där?
Ja, typ? Precis.
Eller,
ja. Och då var det en kille där som jobbade med bindan som satt och jobbade, och då satt han kvar där och jobbade, och vi började prata och ha oss. Och... Nej, men vi blev kära.
Vem var det? Någon man vet?
Frank.
Nej, nej.
Han är nu gift med Philips chef på Kanal 5. Det är väldigt roligt. Ja, hur som helst. Jo. Ja, hur som helst. Han, ja, men vi började prata och ha oss och bytte nummer. Och sen så började vi ringa. Och sen så kom han ner och hälsade på mig någon gång. Och sen åkte jag upp till Stockholm och hälsade på honom. Och så till slut så packade jag bilen och flyttade upp till honom. Så han var anledningen till att jag...
Jaha, att du kom till Stockholm. Kom till Stockholm. Det var den här killen du följde med. Mm. Aha, men gud.
Ja,
och då blev ju du inbjuden på allt. För på den tiden då måste ju, alltså Bindefält ha, han var ju först som festfixare.
Ja, men han var ju så stor då. Men då kommer jag verkligen, jag kommer ihåg, alltså jag gick ju inte på festerna, för vad skulle jag göra där? Jag kände ju ingen. Nej, så att, min kille jobbar ju, men jag gjorde ju inte det. Men då minns jag, det här måste vi varit, undra, fyller han 40 då måste han gjort då? 40 eller 45 kanske. Då hade han ju en helt enormt påkostad jättefest som jag och min kille var bjudna på då, i och med att min kille jobbar med honom. Alltså, han var ju till och med delägare i Bindefält. De jobbade ihop i jättemånga år. Och då kommer jag ihåg, liksom, jag har ju några bilder på hur jag liksom har klätt upp mig och några fula skor som jag knappt kan gå i. Så jag kommer ihåg att jag var så nervös. Jag bara, herregud. Det var ute i skärgården någonstans. Han hade liksom abonnerat någon lokal och byggt om den, du vet, totalt. Det var ju otroligt påkostat. Och för mig liksom, som precis hade flyttat till Stockholm och få gå på en sån fest. Och du vet, och alla var där. Jag minns att bröderna Herngren var där. Jag minns liksom det här.
Det sjuka är att det är samma personer fortfarande.
Och det är det som är det sjuka. Det är fortfarande samma människor. Men då tyckte jag att det var så stort. Ja, det var min första Bindefält-fest. I alla fall.
Ja, men vad kul. Men då kanske du följer med då. Om det blir någonting i januari, så tänker jag att vi kan köra Megan Fox nude dresses.
Du och jag på röda mattan.
Ja, du och jag. Och sen hånglar vi på mattan. Jag har också någon, jag vet att det är... Jag vaknade upp någon gång efter Elle-galan och sen, du vet, Carolina Neurath, journalisten. Vi hade druckit massa vin, hade så otroligt kul, och sen så mot slutet av kvällen, du vet, det otroliga, de brukar alltid ha massa så här efterrättsbakelser och alltså, dessertbordet.
Någon så här, alltid, är det chokladfontäner?
Exakt, chokladfontäner och allt vad de har haft. Men då minns jag att vi fick den briljanta idén att vi skulle... klära ett helt sånt bord. Och så skulle Carolina hoppa upp på bordet, så skulle jag ta en otrolig bild på henne, för hon hade en klänning som hade samma textur och färg som bordstuken.
Nej, men alltså det här är faktiskt sjukaste jag hört. Nu har ni druckit så mycket vin. Att ni så här ska liksom arrangera den här bilden. Det här är sånt där konstigt som man gör liksom när man är... Alltså jag har så mycket konst.
Jag tycker det är kul. Och jag tyckte då, så som jag också tyckte på pumpbilderna då, att Carolina var otroligt vacker på den här bilden. Hon var assnygg och det ser ju coolt ut i den här stora spegelsalen och på Ellegalan. Så att jag la ut den här bilden.
Alltså också så här, du förstår... Alltså nej, men jag ser det här framför mig nu, Malin. Det här är så sjukt. För du vet ju så här, ska man ta sådana här... Mm. Du har ju tänkt att det här ska vara någon sorts Vanity Fair, supercool bild. Det är liksom Leibovitz, alltså... Du förstår produktionen. Nu är det två fyllon som ligger och liksom krålar.
Ja, fast have in mind, för min egen ursäkt, för att tänka att det kanske var 5 år sedan. Så att då tyckte jag, idag gör ju alla sådana saker, så storslagna bilder, så man kan ju knappt lägga upp vad man la upp för 5 år sedan, för att det har blivit så jävla galet på Instagram. Och folk vet hur man tar foton och vilka vinklar. Och, ja, men du vet. Mm. Så idag skulle det ju inte vara konstigt. Idag ligger ju alla på borden på Ellegalan och tar en bild.
Nej, men det är ju inget som gör, Malin.
Jag var för mig.
Nej, men Malin, det är ju ingen som gör. Det är ju nej, bara du.
Okej. Ja, okej. Men jag gjorde det. Jag står för det. Det var skitkul. Ja. Sen i alla fall lägger jag ut den här. Så får jag från Carolina 7 på morgonen. Malin, du måste ta bort den där bilden. Jag bara, men du tyckte ju den var otrolig. Du sa ju till mig det sista du sa var ju kör. Ut med den.
Nej, Malin. Det sista hon sa var, jag kör. Den där lägger vi ut.
Ja. Så du förstår ju, du vet, dagen efter eld och kollar ju alla. Så jag bara, men Carolina, lägg av, den är uberfin. Nu ska jag lägga ut den på, den ska den också ut, så får man rösta på den här bilden.
Nej, men alltså jag vill se den här bilden så badly. Du måste. Nej, jag vill verkligen se. Men vadå, ni blev aldrig tillsagda eller någonting? Jag trodde det var så den här
historien. Nej, jag blev bara tillsagd av henne, för det här var ju också tiden, du vet, innan MeToo, när man inte kan vara journalist och ha en sån bild, utan man måste, är man en journalisttjej, då ska man vara på ett visst sätt, och då ska man, ja men du vet, man måste passa in, och hon är ju så här ekonomijournalist, så där passade kanske inte in i det narrativet om henne. Idag tror jag alla skulle skita i vilket. Alltså det är du, alltså man är inte lika låst på det sättet.
Nej.
Men du vet ju, idag kan ju vem göra, alltså
nej, jag fattar,
man kan skoja och sådär. Men så var det ju för 5 år sedan. Jag skulle absolut inte kunna lägga ut något.
Men det här har du gjort någon gång innan, Malin. Vänta lite nu. Nej, vi var ute en kväll, kommer jag ihåg, och var ganska fulla. Med en annan kompis till oss. Mm. Och du la ut en bild. Och nu minns jag inte vad det var, men jag minns...
Jo, jag vet vad det var. När ni pussades. Du blev jättesur på mig. Då sa du också så här, Jenny. Kär.
Ja, nej, jag sa, jag är kär på den.
Kär på den. Åh, ljuset. Rembrandt. Ja. Och man är så jävla nöjd i stunden också. Man bara, gud vilken bild. Och sen så här dagen efter bara, men gud.
Alltså, men det här, har man inte lärt sig, eller jag tycker ju så här, på fyllen, då ska man inte lägga ut något. Det finns ju, jag följer ju Susanne Histrup, Sushistrup, eller vad hon heter, Sushistrup. Mm,
hon är kul.
Alltså, jag tycker ju att hon är så kul på Instagram.
Mm,
hon är liksom, jag vet inte, hon har någon hashtag tror jag som brukar vara så här, fashion for 50 eller något sånt där, att hon är lite äldre, så hon håller ju på, det är ju väldigt mycket så här dyra kläder. Hon verkar ha en bra budget i Birkin-väskor och alltihop liksom.
Mm, det är fint.
Ja, och hon dukar mycket. Och vad jag älskar med henne, det är att hon gillar det goda livet så mycket. Du vet, det är så här, hon håller ju inte tillbaka. Det är inte så här, man kan ju inte skriva. Någon annan kanske är så här, inte lägga ut för mycket löjrom här, för att det är liksom, nu ska vi väl ändå liksom köra någon sorts, vad ska man säga?
Nej.
Vad säger jag?
Jo, men du säger ju bara att just, alltså idag känns det ju så här, som Instagram var för 3 år sedan, alla la ut så här massa väskor hela tiden och sånt där. Man är ju mer försiktig med sånt av olika anledningar. Dels kanske man inte har någon väska.
Nej, men bara så här, men att man är, folk håller tillbaka väldigt mycket. Man ska inte skryta för mycket. Och man ska försöka vara lite, som gemene man. Men hon i alla fall, hur som helst, vad som är kul med henne, att hon kör ju all in och älskar ju det goda livet. Och då har jag så här, nu har inte hon gjort det på länge, men jag saknar det. För på helgerna ibland, då var hon på middagar och då var det så här, började med så här, åh, så här fantastiska dukningar, man vill äta allting, allt såg så härligt ut. Och hon dricker vin och man bara, åh, det ser, allt ser så gott ut. Och sen så blir det ju fler och fler filmer och så förstår man att hon har druckit mer och mer vin. Och sen på slutet, då är det så här. Jo, men och då känner jag bara, gud, jag älskar det. Så ska det ju vara.
Ja.
Och så var man ju när man var yngre, men nu har man ju slutat med det. Hon har inte gjort det. Fast nu har hon slutat. Det tycker jag är tråkigt. Jag vill att hon ska fortsätta.
Men hon skulle ju inte be mig att ta bort bilden dagen efter. Nu älskar jag Carolina Neurath. Jag tyckte jag fattar precis att hon gjorde det, men jag bara säger att det ska.
Ja, jag fattar också det. Göra.
Men jag önskar att vi vore mer såna. Alltså att lika, alltså vem fan bryr sig?
Jag hoppar upp på dessertbordet, badar i chokladfontänen och så vidare.
Ja.
Målet är att bli portad i, bli portad igen.
Igen.
Ja, men man är ju ändå sugen på festen och festandet. För övrigt, vi var ju, du och jag tog ju ett glas vin där after worka lite i fredags. Jag hade en så stressig dag och det går ju typ
du
inte
att få. Du hade en så snygg dag.
Oh, tack. Men det var, så, ja. det var verkligen så här full on och det gick inte att få Uber, för Uber har ju typ slutat köra här och allt vad det nu är. Så jag kom ganska sent, så här inspringandes till restaurangen där vi sen satt och drack lite vin. Det var ju så gott.
Så gott och så mysigt när det är så här, för vi fick ett bord som var halvt öppet, halvt stängt där. Alltså att det var liksom mot gatan i Larchmont som är så jäkla mysig liten stadsdel.
Ja, det är en ny, och det är en ny restaurang. Den är väldigt trevlig den där. White, Great White heter den. Men, och efteråt, för jag vet, måste jag säga, då fick jag ju tag i en Uber. För jag fick aldrig tag i någon Uber för att åka dit, utan den fick köra mig. Men på vägen hem då så fick jag tag i en. Och det var en så intressant Uber-resa.
Varför då?
Nej, men vi, alltså,
du trycker väl i?
Nej, men alltså det var så, det var verkligen, för ofta så hamnar man ju med någon gubbe som vi pratar om, man orkar absolut inte prata.
Nej, nej, jag sätter på lurarna direkt.
Ja, nej, det vill man inte. Men den här killen, han lyssnar på någon väldigt intressant, konstig podcast. Och var jag tvungen att fråga vad det här var för någonting, och så började vi prata om det. Och så frågade jag om han lyssnade på några andra poddar, och då sa han att han lyssnade på Joe Rogan. Ja, och då vet man ju direkt att det är lite cray-cray. Joe Rogan är ju en superrepublikan, konspiratoriker, knäpp.
Och toppar listorna på podcast superstor. Här i USA.
Ja, ja, absolut. Han är hur stor som helst. Ja, men jag tror, blev inte han för övrigt åtalad, eller om han blev fälld nu i förra veckan för att han hade... Han har ju hållit på att driva några konspirationsteorier om en av de här kända skolskjutningarna i USA. Att den inte hände på riktigt och allt vad det var. Så, vilket innebär att föräldrarna stämde honom och sådär. Han är helt vidrig verkligen. Och då berättade han att han, den här killen då, chauffören.
Uber-chauffören.
Han som hade massa så här stora guldkedjor och smycken och ringar och guldklockor på sig. Han och hans homies, de håller också på att göra en podd. Jag bara, ha, men gud, intressant. Ja, okej. Och vad handlar den om då? Nej, men den handlar lite om sport och han gillar UFC. Och sen handlar den lite om Compton där han bor. Jag bara, ha, okej. Ja, och då börjar vi prata om Compton. Compton är ju en av LAs liksom kända, alltså riktigt dåliga områden. Det är ju så här Inglewood, Compton, det är ju inte så mysigt. Man ska helst inte åka runt där kanske på kvällstid.
Hur långt ligger Compton från LA?
Nej, men Compton långt ligger inte alls långt. Alltså från oss är det ju kanske, alltså det är ju 20 minuter härifrån. Eller en halvtimme så är man ju i Compton. Och det är ju så här, på dagtid är väl ingen fara att åka runt där. Men man kanske inte ska stanna, eller han sa till mig, han bara... För jag sa jag bara, kan tänka mig att Compton säkert inte är liksom riktigt så dåligt som folk liksom ska säga att det är.
Åh gud, sa du det?
Och han bara, well. Jag bara, men om du växte upp där, du har ju säkert fina minnen därifrån, tänkte jag. Han bara, nah, inte direkt så här. Han bara, jag har ett minne. Bland annat när jag var 6 år gammal och då var jag, skulle jag över till min kompis och leka på gatan. Men han var inte hemma så sen när jag ska gå tillbaka hem, då står jag på andra sidan gatan från mitt hus och ser när de kommer dit och bara sprayar ner det med automatvapen. Och jag bara, oj.
Nej.
Och han bara, hade jag varit där hemma då hade jag ju dött. Jag bara, men gud, jag bara, men och, varför? Och han bara, nej, men min pappa var ju med i ett gäng. Jag bara, aha, okej.
Okay. Ja. Var det då du berättade att du också har en podcast, att du pratar om?
Nej, jag bara, ja, men, Sverige, men det är lite bättre nu, gissar jag. Han bara, ja, det är väl, nej. Han bara, det är ju fortfarande skit. Men, och du ska ju inte, han bara, du till exempel ska ju absolut inte vara där och ställa dig och tanka bilen själv, till exempel. Nej. Det ska du aldrig göra där. Jag bara, nej, okej. Okay. Inte med hur du ser ut. Jag bara, nej, okej. Ja, ska inte göra det. Och sen så fick jag liksom någon sorts crash course i vilka gäng som liksom som bråkar. Det finns ju liksom några kända gäng, men han kände ju till några andra. Och då, vi pratade om så här, men det finns ju liksom vissa delar där som börjar bli bra, som West Adams. Han bara, ja, nej. Och då började han prata om två gäng där som tydligen krigar. Och nu kommer jag inte ihåg namnen på dem. Men ja, men det var intressant i alla fall. Så berättade han att han gillar Silver Lake, för ibland då så stannar han här bilen och så tar han en öl och en spliff och softar lite, för det kan han inte göra nere i Compton, för då kommer polisen. Jag bara, okej, okay. Men vad skönt då. Ja, då kan du göra,
men det
här
är
då
också någonting om synen på Compton, för jag vet att när vi flyttade hit så första, det här är ju pinsamt att berätta, det här är ju liksom verkligen världsfrånvänt kanske, men då har man ju hört Compton via Dr. Dre och alla filmer, Straight Out of Compton. Mm. Och, alltså du vet, Tiger, rapparen, bor väl där. Det är väl jättemånga som... det är verkligen The Hoods, förorten här. Så då kom jag ihåg någon när Sigge var så här, åh, vem hänger med till Compton som letar efter Dr. Dres gamla hus? Och, alltså du kände bara, alltså, är det en dagsutflykt?
Ja, nej, men jag tror typ att det gick så här guidade turer ett tag ner dit, vilket är helt sinnessjukt, för det är ju också någonting väldigt obehagligt att man åker ner och liksom ska då titta på de här människorna som är kämpar i livet. Det är liksom inte någon turistattraktion egentligen.
Nej, det är ju sinnes, nej, men också det här att oavsett hur det är, så det pratar ju vi om man någon gång blir avsläppt från i en Uber och hamnar lite fel här i LA, det kan ju skilja på en gata, så kan det ju faktiskt kännas hotfullt, lite som han med, på riktigt kan du nog inte gå ut i Compton på kvällen själv.
Nej.
Alltså det vet jag inte, men så är det ju. Liksom.
Nej, vi ska inte göra det, Malin. Vi ska inte ner. Det blir inte en tjejkväll i Compton.
Hey. I'm coming straight out of Compton. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, 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 dead.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jo, jag såg också att det var ju stora rubriker om Adele kom ju med ett nytt skivsläpp här i dagarna.
Ja, hon var omslaget på Vogue.
Ja, hon har ju varit all over.
Alltså hon är ju så vacker. Vilken fantastisk bild det var.
Tycker du nu att hon är vacker för hon har gått igenom ett viktras?
Nej, det tycker jag inte. Nej, verkligen inte. Men det var ju bara ansiktet man såg. Men alltså, hennes sminkning, håret, hon var så snygg.
Men det är hon ju, hon är ju fantastisk. Men hela grejen var ju då, som hon sa, att jag har fått sån enorm uppmärksamhet för att jag har blivit smal nu. Mm. Adele har väl varit en av de artisterna som verkligen, så som det blir när man är kvinna, om man inte ser ut som det smala, smala normen, blir man ju något, ska man vara förebild för plus size.
Ja, men exakt. Jag tror hon har ju blivit ganska kritiserad typ för att hon har gått ner i vikt. Hon har fått försvara det.
Ja, men det var ju. Hon har fått försvara det. Men som hon sa, att och så ska folk applådera, säga att hon är så duktig, how did you do it? Och hon själv säger att jag gick igenom en skilsmässa, jag har mått skit. Liksom. Plus att hon har tränat jättemycket,
ja, just det,
och det har varit positivt. Men ändå. Och då är det så sjukt att man så snabbt kopplar ihop liksom när någon är smal eller vältränad till att, den, att det går bra eller att det är något positivt.
Men, ja, så hon säger att hon gick ner i vikt för att hon mådde dåligt?
Hon säger att hon tränade för att hon hade ångest. Och då pratade ju vi lite om det också. Liksom. Man vet ju aldrig vad som pågår hos folk, men oftast när man ser till exempel Lina Damhen skrev ju nu att folk har hört av sig till henne, för hon har ju gått upp otroligt mycket, eller otroligt, hon har gått upp i vikt de här åren, senaste 5 åren sedan hon spelade in Girl, så det är ju inga konstigheter. Men att hon sa att jag aldrig mått bättre, och att folk kopplar ihop min viktuppgång till att jag skulle må dåligt. Att det liksom är så jävla sjukt att ja, detta kopplas upp hela tiden.
Men alla är ju olika precis när de går igenom kriser också. Man, det känns väl ändå som en klassiker när man har gått igenom en skilsmässa att man går ner ganska mycket i vikt, eller många gör det. Jag gjorde det, jag var ju så smal ett tag. Alltså. För att jag kunde inte äta. Alltså, jag kommer ihåg att jag inte kunde äta. Jag minns att jag såhär, alltså, nästan försökte tvinga i mig en smörgås. Och jag, det var som att den växte i munnen.
Hur länge var det så? Och började det så? Liksom? Eller hur liksom blev hela det där för dig? För du visade ju någon bild för mig på hur du var. Alltså, du var ju så... Du var ju skinn och ben.
Då. Ja, jag var verkligen skinn och ben ett tag.
Var det då du också hetstränade jättemycket?
Nej, men tränat har jag väl alltid gjort ganska mycket. Men jag börjar väl gå ner i vikt. Jag tror, det är den här bilden jag tog i badrumsspegeln, tror jag, kanske jag visar dig. Det var ju faktiskt precis innan vi faktiskt separerade. Men vi hade, det var ju liksom en väldigt, väldigt jobbig tid innan allting liksom hände, så att säga. Plus att jag hade 2 väldigt små barn. Jag menar, Tage var ju inte ens ett år när vi liksom separerade.
När ni separerade. Men hur lång tid tog separationen? Alltså, liksom, var det, gick den, liksom, var den ut? Jag bodde ju inte här då. Det här är, hur många år sedan är det nu? Det är väl 5 år sedan, eller?
Nej, alltså det, grejen är den att det höll på ganska länge. Alltså, eller det var ju någonting som uppenbarligen var fel, typ i ett halvår där, som var liksom så svårt att förstå vad det var. Filip var ju borta väldigt mycket då, så att jag var ju själv väldigt mycket, och jag var ju så jävla orolig hela tiden, eller liksom försökte förstå vad det var som höll på att hända. Och jag sov, alltså på riktigt sov jag typ 2 timmar per natt då.
Men hade du någon att anförtro dig om, eller var du så här, berättade du det här för dina vänner här i LA, att du mådde dåligt, eller att du...
Jag att gjorde det var, ju det, liksom... ja, det gjorde jag. Jag gjorde ju inte det kanske så här, det här, så här är det nog med ganska många, tror jag, i sina relationer. När någonting börjar gå fel, man vill inte att någon ska veta om det, man låtsas som att allt är bra, för man vill inte liksom... Man vill ju inte att det ska vara den dåliga relationen innan man själv har fått det bekräftat på något sätt. Förstår du vad jag menar? Man vill inte liksom avslöja för mycket, att folk ska börja prata om det och döma den innan man själv vet vad det är som pågår. Så nej, i början tror jag att jag höll det nog liksom inom mig. Men till sommaren var det liksom så pass illa, så att då gick det ju inte längre. Då fick ju folk veta om det.
Men vad var dina då, liksom, för oavsett vad som förorsakar en skilsmässa, och det finns ju alltid såklart en miljon anledningar till att man skiljer sig, eller till att man håller ihop, men var det liksom så här att du ville också ur, alltså du ville genomgå skilsmässan, eller vill du fortsätta vara gift, alltså när ni var tillsammans?
Då vill jag ju absolut inte skilja mig. Alltså nu är det så här, det är intressant nu, för nu har det gått 5 år. Det har gått länge. Och man har liksom vridit och vänt på saker, fått så mycket olika perspektiv och insikter och saker. Men då när man är inne i någonting, och speciellt man har så små barn, alltså vet att jag tänker på det, för igår kväll så ville Tage se bilder på när vi har varit på Underwood Family Farm tidigare, för jag har ju varit där massor med gånger.
Jag pallat before.
Ja, och då så här, gick jag tillbaka, och Tage, alltså han var ju så gullig när han var liten, alltså så här, 2-3 år, vilken peak. Ja, han är ju fortfarande så gullig, men då hade han liksom, då hade han ju så här långt hår, och så hade han en liten tofs i pannan alltid, så himla gullig. Ja, men och då kan jag få så här, jag får fortfarande så ont i magen. Jag får så här klump i magen när jag tittar på bilder från när barnen var så där riktigt små. Kan jag ju fortfarande få så här flashbacks till allt som hände då och hur jag mådde och hur sorgligt det är att gå igenom det när barnen är så små. Alltså det är ju alltid sorgligt såklart, men den där tiden som redan är ganska jobbig.
Man är så skör när man har små barn.
Man är så skör och det där var liksom allting som jag hade önskat mig, barnen och sådär. Alltså jag har alltid velat ha barn så himla gärna. Och det blev liksom lite förstört. Och det kan jag ju så här, jag kan ju börja gråta när jag tänker på det. Så sorgligt alltså.
Ja, du menar att småbarnstiden, för du gick igenom skilsmässa, blev så färgad av det så att du inte riktigt kunde uppnjuta av din småbarnstid.
Exakt, att jag, liksom, att jag var så jag stressad och orolig. Och,
Men vad var det jobbigast? För jag har ju haft några vänner som har genomgått en skilsmässa. Jag har haft en syrra som har gjort det. Och också, jag kommer ihåg att det hon gjorde var ju så att hon började träna så här 2 timmar om dagen. Jag började kalla henne för Robocop, för hon liksom blev så vältränad så att hon liksom sprang milen. Och hon sa så här, det är det enda som får mig att inte tänka på det.
Ja.
Oavsett vad man vill eller vems fel eller hur det är. En skilsmässa är ju alltid två sidor.
En skilsmässa är alltid
jobbig, bråk. Ja. Men det är ju en av de värsta sakerna man säkert kan gå igenom. Men då minns jag också att hon blev liksom nästan så här avstängd ett tag innan jag liksom fick tillbaka henne.
Men alltså jag, och träning, ja, men jag tränar väl också. Men jag, alltså det här var ju inte något som var mitt mål då. Alltså jag, helt ärligt, så var det ju bara så att jag försökte överleva. För jag var ju ensam typ hela tiden och jag hade de här små barnen. Mm. Jag försökte förstå vad det var som pågick. För det var en lång tid innan liksom saker och ting hände, så att säga. Mm. Och det var så jäkla jobbigt. Och i år efteråt var det jobbigt. Det tog så lång tid att landa på fötter. Och alltså hela vägen fram till var man är nu idag har ju varit... saker och ting ändras ju, som jag säger. Så här, perspektiven har ju ändrats så mycket. Så här, nu är jag ju väldigt glad att vi inte är tillsammans alls. Alltså verkligen, för att vi hade det inte bra. Så är det ju. Och vi vill inte samma saker och allt det där. Och bla 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 bla. Men... det var väldigt jobbigt hur allting hände.
Men vad skulle du säga om du ser tillbaka på det? För vad kan man säga då till någon? Liksom, jag har en kompis som typ är på väg igenom det här nu med en skilsmässa. Mm. Vad var tröstande för dig? Alltså, vad kunde det liksom få dig? Var det att du började terapi? Eller var det typ att... alltså, vad var din andhämtning?
Ja, nej, men, det var absolut... ja, men jag gick ju jag gick ju i terapi. Så där gick jag kanske... jag tror jag gick 2 gånger i veckan första året typ. Väldigt mycket för att bara veta hur jag skulle hantera hela situationen och allt som hände. Alltså, för man behöver verktyg. Spelar ingen roll hur mycket liksom vänner man har. Alltså, det är jätteviktigt vänner, men man måste också ha verktygen. Så då tycker jag verkligen man ska gå och prata med någon. Och sen är det ju vänner. Alltså, jag är så tacksam för mina vänner jag har haft. Alltså, du vet, Karin, Issa, Johanna, alltså alla vänner jag har, de lyssnade på mig alltså varje dag. De fanns där varje dag och stöttade mig. Vi gjorde saker tillsammans. De bjöd hem mig med barnen. De fanns där hela tiden. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dem. Det är allt, verkligen.
Mm. Men var liksom det här med att du tappade så mycket vikt, ja, men så som Adele säger, jag mådde dåligt, var inte för vissa är så här, men nu...
Nej, det hade absolut inte något att göra med att jag ville gå ner i vikt. Jag mådde så dåligt, Malin. Jag kunde inte äta, som jag säger. Alltså, jag försökte äta, jag försökte sova. Alltså en period så fick jag ju ta liksom sömntabletter. Jag sov ändå inte. Jag tog så här insomning, jag somnade, jag vaknade efter 2 timmar. Jag kunde inte sova mer än 2 timmar per natt. Hur fan överlever man det? Nu så här i efterhand kan jag tänka... alltså jag kan verkligen få så här flashbacks till hur otroligt dåligt jag mådde. Och sen så pratar jag ju inte riktigt, jag pratar ju inte mycket om det.
Nej, du pratar aldrig om det, eller inte så ofta i alla fall.
Nej, men jag har inte pratat om det. Vi pratar inte om det i podden, jag pratar inte om någonting av det där. För att när man är inne i det, då går allting, alltså det är som en, jag vet inte, som en torktumlare. Alltså det går så upp och ner, och när saker och ting är så intensiva, det är som en, liksom, man går igenom... i början är det ju typ under en dags tid så går man från att vara ha massor av energi, känner sig som världens starkaste och nu är man singel och det känns fantastiskt, till att liksom nästa timma vara nere i en sån svacka så att man knappt kan stå upp när allt bara är mörker och sen plötsligt kommer upp. Och det där går upp och ner i början och sen då med tiden så kanske det är en dag till en annan, det ändras och sen så går det från det till en vecka till en annan. Så är det liksom, det tar väldigt lång tid att plana ut. Så i början ville jag inte prata om det för att jag kände att jag visste inte vad jag kände. Saker och ting gick så mycket upp och ner, fram och tillbaka. Det var sånt kaos så att man vill inte prata om någonting precis då. För man vet själv inte vad det är som händer riktigt. Det tar sån tid att processa.
Men vad, nu om du ser tillbaka på det nu när 5 år har gått, vad har du tagit med dig? Alltså för att många blir så här, gud jag ska aldrig mer gifta mig, jag tror inte på parförhållandet, så deppigt med att vara gift, det är så mossigt. Många blir ju så, nu ska jag träffa en kvinna till och med.
Ja, men jag tror så här, när jag väl, alltså jag hittade mitt hus, vi delade ju upp liksom, alltså skilsmässan och delade upp tillgångar och allt, och jag liksom fick mitt eget. Det var liksom första steget för mig till att gå vidare och känna att det här var mitt. Det var bara mitt. Och det kändes ju väldigt bra. Och då har vi pratat massa om att jag dejtade jättemycket ett tag där. Och för det behövde man. Man behövde bekräftelsen. Behövde jag, och jag behövde liksom göra någonting. Jag behövde liksom vidare. Och något annat att fokusera på. Så det var väl en flykt på många sätt. Och då gjorde det ett tag. Och sen så kändes väl det lite trist. För när man hade gjort det så insåg man, nej, det finns ju ingen jag är så här jätteintresserad av. Jag dejtade ju en kille ett lite längre tag som jag tänkte så här, men ja, jo, han är snäll, det är fel på mig. Han är snäll, jag borde gilla honom. Och sen höll jag på med det jättelänge. Och sen så när jag väl gjorde slut så var det så här, saknade jag aldrig honom. Så att det var, jag hade så svårt att lita på mina egna känslor. Var jag faktiskt, var det fel på mig eller... Var det också, så att jag inte var kär? Ja. Alltså, du förstår vad jag menar?
Nej, det förstår jag. Men jag tänker också att man lätt vill komma tillbaka till det. Och tvåsamheten, att man är rädd. Alltså, jag vet inte, men jag hade separerat. Alltså, att göra det med barn. För att när man var yngre och typ skilde sig. Eller när jag var yngre och skilde mig. men då kunde man ju liksom ligga en hel helg. Eller, det var ju inte så mycket, för man hade ju inte barnen. Nej. Nu kan man ju inte ens, om man har något jobbigt i sitt liv, bara försvinna en vecka.
Nej, och det är väl på gott och ont, helt ärligt. För det finns ju någonting som är bra, att man måste liksom gå vidare och liksom leva vidare. Men det är klart att jag ville väl träffa någon initialt. Men sen, när jag hade gjort det ett tag, då kände jag ju, då var ju nästa fas när det var så här, nej, jag vill inte träffa någon.
Nej.
Jag hade liksom det var mitt hem, jag hade mina barn, jag hade ju barnen ganska mycket mer tid för Filip reste och sådär. Alltså det var så här, det var väldigt härligt, det var vi och det kändes fantastiskt då.
Hur långt efter kunde du känna det då när du hade varit inne? Eller när
det tog nog ett år ungefär. Och att jag liksom var nöjd med mitt liv. Och då träffade jag ju Zev. Och det är väl så här klassiskt, säger alla. Det är då det händer.
Men var du aldrig så här, fuck it, jag ska aldrig mer gå in i någon så här äktenskapstjosan? Alltså jag tror
jag hade ju typ bestämt mig för det. Att jag skulle vara själv och faktiskt, för jag tror att man kan leva ett superhärligt liv att vara singel. Speciellt som kvinna tror jag det. Vi som har våra vänner och allt det där sociala och nära livet och vi har våra barn och så här. Det tror jag absolut man kan göra. Men då träffade jag Zev. Men det var ju också superjobbigt. Alltså jag var nog jättejobbig att vara tillsammans med i början. Det var väldigt svårt att lita på honom.
Men hade du fått tillbaka ditt liksom självförtroende? Var du hård mot dig själv i din skilsmässa?
Ja, men det var jag.
Eller var du snäll mot dig själv?
Nej, det var jag inte. Nej, jag mådde ju jättedåligt. Alltså slog nog ner på mig själv ganska mycket. Vi var bråka för mycket. Det var liksom, det var väldigt, väldigt jobbigt alltihop. Det var hemskt. Jag tror att det är få som går igenom en skilsmässa och står där oavsett hur det slutade och vad som har hänt. Och tycker att de gjorde allt rätt. För det är klart att ingen har gjort. Och man börjar ju liksom rannsaka, gå igenom allting. Och vad som har hänt. Och varför blev det så. Och hur kunde det bli så. Så att nej. Jag var nog ganska sänkt när vi träffades. Men framförallt så hade jag så svårt att lita på någon igen. Jag hade jättesvårt. Alltså det var. Vi pratade till och med mycket om det i början. Vilket ju låter helt sjukt. Men som jag har tänkt så mycket på. Det var liksom hur viktigt det var att så här, gör vi slut så måste vi vara så snälla mot varandra. Om det tar slut så måste det vara okej. Att jag började i änden att när det tar slut så måste det vara en bra separation. Istället för att liksom bara, åh vad härligt och nu ska man liksom bli bara åka med på den här vågen som är helt fantastisk. Så hela tiden var det bara, gick jag bara runt och tänkte på när det tar slut, hur ska det gå till och hur ska jag må? Bara försäkra mig själv och hela tiden stoppa allt och liksom hålla barnen liksom lite på avstånd och oss hela tiden på något sätt höll ihop nästan. Mot Zäv, alltså inte nu ska vi inte ta det bokstavligt talat, men du förstår vad jag menar, att jag, liksom, nej, jag vågar inte släppa allting för jag var så rädd, det dröjde så lång tid innan jag kunde släppa det.
Men för att jag vet inte, jag, liksom, jag bara tänker att jag vet inte ens, nu har jag varit samma så länge med Sigge, men jag menar, att vara gift med någon och vara ett äktenskap idag, det känns ju också så här, all kultur, allt man ser, om man ser den unga generationen, så tycker folk nästan det är mossigt med äktenskap.
Tror alltså, du? Jag har fått för mig att det börjar bli tvärtom nu. Att folk är tillbaka i det nästan.
Jo, men lite. Men det handlar ju, jag tänker på liksom att det här, att vara gift handlar ju mycket om att man liksom har någon att dela ensamheten med. Mm. Det är väl alltså så att man delar liv, man delar barn och så. Mm. Men jag tänker att om man har gjort det en gång, jag har svårt att tänka att jag skulle vilja gå in igen.
Nej, exakt. Men, alltså, men det är inte säkert att man gör när man, alltså, så här, jag, det är det jag säger. Jag hade ju kommit fram till att jag nog inte ville det. Eller hade kommit fram till att jag inte ville det. Och jag tror jättemycket på det. Men nu är jag ju, ja, det hade nog varit lite tidigt helt ärligt att inte träffa någon. Jag menar, jag var ju så 33, skulle jag sitta själv.
Ja, nej, det är men vad känner du, vad tar du med dig då? Vad har du tagit igenom krisen liksom? Nu har du har gått igenom skilsmässa, du är ändå ung fortfarande. Ja. Vad tar du med dig?
Men alltså, men nu kan jag ju känna då när allting liksom bara föll för mig och så här, alla liksom saker, alla skyddsmekanismer och grejer, när det liksom försvann och man liksom öppnade upp och vi verkligen är tillsammans och familj. Och jag älskar honom så mycket så det finns inte, alltså jag tänker på det hela tiden och uppskattar saker så mycket som han gör och alltså hur fin han är och vänta.
Gumman. Ja, men det är han verkligen. Ja, men det är så fint, Jenny, att du får uppleva det. Och det är ju så. Också som du sa, småbarnstiden nu.
Ja. Nej, men jag tycker att det är så här sorgligt när jag tänker på det. Jag kan liksom inte prata om det och blir liksom så ledsen.
Men kan du inte, det är så fint också att tänka att du har kommit ut på andra sidan. Att man tar sig igenom sånt där.
Ja, men det är det verkligen. Men jag kan, alltså så här, jag uppskattar saker så mycket. Och det här är saker som jag, alltså vårt liv, hur vi liksom hjälps åt med saker och hur jag vet att han finns där för mig och hur vi har en vardag som jag älskar. Att vi bara är hemma, att vi inte gör någonting, att vi bara är med familjen och med barnen. Alla de där sakerna. Det hade jag inte liksom fått i min andra relation. Det är ju så viktigt för mig. Jag tror att jag hade liksom hållit fast vid det där alldeles för länge om jag hade, alltså, jag hade kunnat stanna kvar i den mycket längre bara för att barnen var små, för man var mitt uppe i det. Och nu är jag så tacksam att jag inte var det. Men gud, vilken process ändå att gå igenom.
Jag vet inte, jag kan ju själv lipa när jag hör den här Peter Lemarks skilsmässoskiva, du vet. Men den här låten går hel i det här. Som kommer till världen som frälsare. Jag ska gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Ja, men det är så märkligt, kan du inte då tänka då att där var du 5 år senare och har du ett nytt barn, det visste inte du. Du bor i ett nytt ställe.
Jag är helt ärligt, alltså, Malin, jag kan ju verkligen bli helt så här, det är helt fantastiskt hur livet har ändrats. Men jag sörjer fortfarande hur jobbigt det var. Men jag är så tacksam över vad jag är idag och så tacksam över Isu och Tage och alltså hur allting funkar och hur bra det ändå går liksom.
Ja, nej, men det är det jag säger, att man tar ju sig ur saker men inte tror man kan så mycket mer och man klarar så mycket mer och det finns så mycket möjligheter. Alltså så. Jag tänkte på i våran familj då, när min syster hade sin skilsmässa, det blev ju jättejobbigt för att jag och Sigge tog varsin sida av deras relation helt enkelt, så att under 2-3 år så har vi liksom, ja, men inte helt dragit jämnt kring vad som hände och hur det hände och vem sida man ska stå på, även om man liksom älskar båda. Mm. Det har verkligen varit tufft, men det är ju också, det är som att man på nära håll har genomgått någon annans skilsmässa nästan. Mm. Och sen nu i jul, nu har det gått 4 år sedan de skilde sig också, så är det första gången vi faktiskt ska träffa hennes ex då tillsammans. Mm-hmm. Och jag tänker att det ska bli någon slags, inte closure, men för mig är det nog viktigt att liksom, ja, det var så här, det var jobbigt, ni svek varandra, men de har ju också ett barn ihop liksom. Mm. Att det någonstans finns något helande i att jag känner att de har blivit vänner idag. Ja. Sen tycker inte jag att det är väl inte alltid ett mål. Det behöver man väl inte alltid vara heller.
Det Nej, det måste man faktiskt inte alltid vara. Det ska jag säga också. Det är ju jättehärligt. Det är klart att det är förenklade saker. Man kan prata om barnen och göra alla beslut. Men man måste ju heller inte vara bästa vänner alltid. Det måste ju inte alltid sluta så. Men det är också så här, det är ju jobbigt för alla runt om när vänner separeras. Alla går igenom någon grej också. Det är ju inte någon speciell familj som... För dig som är så nära som du är med din syster och sådär. Det är ju supertufft att se.
Det är också tufft att se så här vänner som man ser. Ja, men de där kanske inte borde vara tillsammans.
Jag vet. Och det alltså, har man ju vänner håller dem fast. Här,
ja, för jag tror att det är många som är så rädda för det här definitiva ensamheten.
Tycker du att jag nu gjorde bra reklam för en skilsmässa?
Ja,
gör det alla.
Nej, men lite där vi började. Vi sprang bort oss, men ja, jag tycker faktiskt att du gjorde det, för att du har ju förändrat ditt liv. Du tog ett beslut.
Ja, alltså det ska jag verkligen säga. Alltså.
Du har träffat en ny kärlek. Du har gått alla de där turerna som, precis som Adele. Ja. Men du, det, så det tycker jag att du gör reklam för någonting. För att oavsett vad man går igenom så... kommer man igenom det?
Och det är ju det jag också säger. Jag hade nog säkert kunnat vara kvar i en dålig relation längre än vad jag
Ja, men fattar många som gör det. Mm. Är kvar oavsett om det är dålig eller att det kanske inte finns någon kärlek kvar. Eller hur det är. Eller man upplever också relationen annorlunda. Jag tycker att jag sitter ju nu och kollar på Ingmar Bergmans gamla tv-klassiker Scener ur ett äktenskap.
Den gamla eller den
nya? Ja, den gamla är ju gjord nu. Ja, den var ju med
alltså den omgjorda nu med
Erland Josefsson. Ja, den omgjorda som Levi, vad heter den, har gjort.
Jessica Chastain och Oscar Isaac. Oscar Isaac, det är så bra namn. Är det inte det?
Oh, men han är ju så fin i den också. Men har man inte sett den och man är intresserad av relationer, alltså såklart som man ska se Bergmans klassiker. Nu har de ju vänt på könsrollerna, så här är det ju hon som är otrogen och vill lämna. Och han, Oscar Isaac då, spelar pappan som är hemma pappa och tjänar inte lika mycket. Och hon kommer hem över natt och säger att hon vill lämna familjen, att hon inte har någon passion kvar. Och att underförstått att han får bara liksom ta barnen, för hon måste utforska den här unga kärleken. Hon har träffat en man som är från Israel. Så över en natt så säger hon att imorgon kommer jag packa väskan och sen ska jag se om det här är någonting. Liksom. Mm. Och så får man följa dem då. Avsnitt efter avsnitt. Men jag vet inte, jag tycker att den har ju blivit kritiserad att ingen kan göra lika bra som Bergman. Men jag måste säga Scenes from a Marriage. Jag tycker den har varit väldigt välspelad.
Ja, men det är den. Men det som är intressant är väl just att jag tror att alla, även om man är liksom lyckliga och tillsammans, så har man ju gått igenom jobbiga perioder. Det gör ju alla.
Ja.
Och det är ju, så jag tror att alla kan nog känna igen sig i vissa känslor och diskussioner och liksom tankegångar. Mm. Det är därför det är intressant.
Det är ju intressant. Mm. Och det är också härligt när de vänder på det. För alltså allt man konsumerar, alla filmer, alla tv-serier, allt vi har sett, liksom, är det ju oftast kvinnan då som på något sätt då blir lämnad. Ja. Och sen är det hon som alltid vill hålla ihop familjen och där. Mm. Och här har de ju vänt på det. Och på något sätt var det så himla befriande att höra då de här replikerna man är så van kommer från kvinnor, från en man som bara, men nu gör vi med barnen, vad då, åker du bara nu över natten och utgår du bara från att jag ska liksom ta hand om det här och att det är ingen grej för henne. Alltså då som,
nej, och det är ju någonting som då är lite mer chockerande då, att mamman som...
Ja, men man liksom är så vana narrativet att mannen har övertagit i en relation. Att jag känner att jag törstar efter mer sånt. Även om det är liksom, tyvärr i många fall är ju mannen som har ekonomin och många kvinnor kanske stannar än idag. Det får vi ju inte
lura
oss själva.
Du vet också att oktober är den stora liksom skilsmässomånaden.
Mm.
Ja. Ja, det var ju inte glatt.
Nej, det var inte glatt.
Ja.
Ja, men samtidigt, jag har ju också ett exempel på en jättenära vän till mig som Vasra, ska jag skilja mig, ska jag inte skilja mig, ska jag skilja mig, ska jag inte skilja mig, åh gud, jag kommer aldrig klara det här. Och hon ville lämna och idag är hon också så här otroligt lycklig i sin nya relation, vågade ta steget fast hennes relation var, det var inte att den var dålig bara, utan jag menar, ibland så behöver man ju också förändring.
Mm. Klassiska 40-årskrisen.
Ja, krisen. Men du vet ju att, en liten parentes på det här, det är därför jag tycker det är lite kul, du vet ju att jag skojar med Alec Baldwin på min Instagram.
Mm-hmm.
För att det är så roligt att se, för det är så lätt, har man ju märkt då, för män oftast att gå vidare och skaffa ett nytt barn, för de kanske lämnar och de kan ju ha barn längre än kvinnor kan. Och därför är det så roligt att se att det inte alltid är så lätt för män heller som skaffar den här nya unga frun som han har gjort och skaffar fem barn efter 65. För det, man ser liksom hur sliten han är det här livet. Han försöker leka att han är fortfarande...
Ja, det är helt sjukt. Och då förstår man ändå att han har liksom 17 nänis där hemma också. Men han har ju blivit liksom en pastisch på sin pastisch-karaktär i den där... Ja, vad heter den?
Exakt.
It's Complicated heter den.
It's Complicated, exakt.
Ja.
Men it is complicated.
Ja.
Ja.
Den är ändå ganska härlig. Den tycker jag man ska se om man inte har sett den.
Ja, framförallt tycker jag att man ska se Scenes from a Marriage. Det var väl han Levi som också gjorde The Affair och In Treatment. Har du sett den? Fantastiska båda två.
Han är helt besatt av otrohet.
Ja, man tänker ju nästan också på röda mattan, för de har ju sån jävla kemi mellan sig. Jessica och vad heter han? Isaac. Man såg ju dem nu på i Venice när de var där och hade sin biovisning då för senare äktenskap, hur han då sniffade på hennes armhåla, och det blev ju över hela världen. Han är ju för övrigt gift med en danska eller en svenska, tror jag, men det kändes ju nästan som de var lite kompatibla på riktigt.
Aha.
Jag vill att de ska bli upp.
Nej, sluta.
Ja, jag vill det. Att ska vara...
Men intressant när så, så fort det är riktigt bra kemi på vita duken så ska det liksom översättas till att gud, det är som Lady Gaga och vad heter han nu?
Bradley Cooper. Ja, hur hamnade vi här? Nu
det vet jag inte vad som hände. Det är pumpor och skilsmässor.
Oktoberavsnittet. På tal om att man alltid, ibland när man ser folk på film, vill att de ska bli ihop. Jag såg för första gången Young Royals. Har du sett den på SVT?
Nej.
Den där ungdomsserien?
Nej.
Men då är det två killar som blir kära. Det handlar ju typ om kronprinsen som ska bli kär på sitt internatskola med en annan kille, så att det är liksom förbjudet att han är gay, alltså så.
Aha.
2020.
Ja,
Men det var så fint, Jenny, för jag satt här med Bell och Truls igår och såg det, och jag såg att de blev pirriga av de här två unga gaykillarnas kärlek. Då kände jag också så här, jag vill att de ser ihop på riktigt. Så jag kände mig som en gammal tant som började så här följa dem.
Jaha.
De var 19. På Instagram.
Tant Raffa.
Ja, ja, tant Raffa. Ja. Vill ha ungdomskärlek.
Spännande. Mm. Ja, hörni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er.
Ta hand om er. Lämna relationen. Det blir bra.
Gå i terapi.
Ja, gå i terapi. In och nu och rösta på våra bilder om vi såg för jävligt ut på pumpan eller om vi var jättesnygga och om Neurats bild borde läggas upp eller inte.
Så spännande. Jag tycker den ska upp.
Ja.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Du heter Malin Eklund.
Ni lyssnar på Keeping Up med Jenny och Malin. Vi hörs nästa vecka.
Puss. Snälla ta mig. Jag ska gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Det här är fritt. Jag ska gå hel ur det här. När demoner rider mig och förlamar mig. Jag kryper på golvet här. Jag försöker stå.
förstår inte varför. Som om jag vill gråta ut.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.